Jag hälsar er alla i Jesu namn. Vi är samlade här på den fjärde söndagen i advent. Och då är den tiden avslutad som vi kallar för den tid av ankomst och förväntan. Nu är vi framme vid målet. Om bara ett par dagar då ska vi fira att Jesus föddes in i den här världen. Och det är rätt intressant att Marie bebådelsedag, det är precis 9 månader före juldagen, 25 mars. Och det är ju den tiden en graviditet tar, inte sant? Så när Jesus föddes så var den uttalad. Och texten för idag som predikas i många kyrkor runt om i vårt land, det är från Lukas evangelium. Och jag ska läsa den texten nu i det första kapitlet. Lyssna till Herrens ord från vers 26. I 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sade till henne: gläd dig du högt benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängeln: hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade: den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få sin son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i 6:e månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sade: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Amen. Det här är en text som beskriver ett av de största undren i Bibeln. Jungfrufödelsen. Den har tidiga historien och kommer aldrig att upprepas. Ingen gång. Det var bara den gången då Gud skulle bli en människa. Då Gud för sin stora kärleks skull skulle komma till oss för frälsningens skull. Då dög det inte med Josef eller någon annan mansperson som skulle bli pappa. För barnet som skulle födas, det var nämligen Gud själv som steg ner till jorden genom denna födelse. Därför att Jesus som föddes, han var Guds son. Och i Johannes evangeliets första kapitel kan vi ju läsa om detta. Och det är en förunderlig text, hela det kapitlet. Men det heter där i den 18:e versen: ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Jesus som är den enfödde sonen är själv Gud. Det var inte bara så att han sände honom hit som Guds representant, utan han själv är Gud, alltså är det Gud själv som stiger ner till oss för frälsningens skull. Och nu kommer han som ett litet nyfött barn som blev lindat och lagd i en krubba. Och rummet, det var ett stall. Där fanns hö och djurens spillning. Det doftade lagor där inne. Och i den miljön föddes han. Och de fattigaste av alla i hela det samhället, det var herdarna. För de var den lägsta sociala gruppen. De fick informationen på ett himmelskt och mäktigt sätt. En ängel kom till dem i sin ljusa strålglans, och sedan kom hela den himmelska härskaran och talade: idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Ska vi reflektera några tankar omkring bebådelsen som vi har läst här? Det är underbart att en människa som den lilla flickan som kanske var 13-14 år, hon var inte vuxen mer än så. Det tror jag alla bedömare menar. När hon skulle få reda på detta stora som var hennes kallelse, så måste det bekräftas från himlen. Och då är det en överängel som får uppdraget att förmedla detta. Det var Gabriel. Och han visste var den unga flickan bodde. Han kände till var hon fanns, nämligen i staden Nazaret i Galileen. Det är så härligt när änglar får uppdrag från Gud, så vet de vart de ska komma. De snurrar inte runt i staden och letar efter någon adress som de aldrig hittar. De vet var du bor, de vet var du finns och de vet vart de ska komma för att uppmuntra, vägleda och hjälpa. Den här unga kvinnan var trolovad, och det var ofta flickor vid tidig ålder vid den här tidpunkten. Det var inte detsamma som att de var gifta med varandra, utan trolovningen, det var en proklamation att bröllopet kommer, vigseln ska ske, men den får dröja, men de hör samman för framtiden. Och därför var det otänkbart för henne när ängeln talade om att hon ska föda ett barn. Det går inte, för jag har ingen man. Trots att hon hade en man som hon var trolovad med. Men att hon skulle tillåta den mannen att komma så nära som en man kan komma en kvinna, det var otänkbart. Jag ser här för det första som jag är gripen över och känner stor glädje över: glädje med dig, det var vad ängeln sa. Benådad. Reflektera lite över det uttrycket. Herren är med dig. Och två versar längre fram, vers 30, då sa ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Herren. Halleluja. Det här är nämligen ett av bevisen för att hon var en vanlig människa. Hade hon varit en gudsgestalt hade hon inte behövt nåd. Gud behöver inte nåd. Han har aldrig syndat. Han behöver ingen nåd. Men vi behöver nåd. Och hon behövde nåd för att kunna utföra och ställa sig till Guds förfogande i denna stora och mäktiga uppgift som nalkades. Och jag tänker på aposteln Paulus som i Romarbrevet säger detta förunderliga när han presenterar sig själv och sin kallelse i kapitel 1. Heter det i 5:e versen. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra dem fram till trons lydnad för hans namns skull. Så när aposteln Paulus fick kallelsen att bli hedningarnas apostel så behövde han nåd, för han var ingen gud. Han var en människa. Kallad av Gud, då måste man ha nåd för att kunna utföra Guds gärningar. Och när jag tittar över er alla som kom till kyrkan idag, en ganska stor och bra samling, så kan jag säga varenda en av er behöver nåd. För det första, för vår frälsnings skull. Och den har vi redan tagit emot. Den lever vi i här, inte sant? Det är Guds underbara nåd som garanterar din frälsning, inte dina förtjänster eller din insats eller din trohet, utan bara Guds underbara nåd. Och vet ni att jag är predikant och jag har varit församlingspastor i hela mitt vuxna liv, och jag kommer fram till gång på gång att jag behöver Jesu nåd. Ingen är fullkomlig, inte ens pastorn du, om nu någon trodde det. Vi kämpar alla med ting som kan fresta oss eller som kan drabba oss, och vi får leva i den kampen, och då får vi anledning att komma till Herren. Gud, det enda som hjälper mig nu, det är din nåd och din barmhärtighet. Och därför de gåvor Gud ger oss när vi ska utföra vår tjänst. Maria hade sin tjänst och vi har vår tjänst, som väl kan variera lite från person till person. Så ger han oss gåvor enligt 1 Korinthierbrevet 12. Och de gåvorna kallas för nådens gåvor. Eller nådegåvor brukar vi väl säga. Det är så förunderligt det där, förstår ni, att nådens barn behöver nådens gåvor. För om jag ska bruka de där gåvorna och vara apostel eller profet eller evangelist eller herde eller lärare, så måste jag ha Guds nåd. För Maria utropade, jag klarar det inte, det går inte, hur ska jag kunna få reda på hur det här ska gå till? Du har fått Guds nåd. Halleluja. Och vet du, innan jag gick upp här så bad jag, satt här och hörde på de här vittnesbörden och fina sånger. Då bad jag, Herre, jag kan gå upp i kraft av din nåd och predika. Annars är det lika bra att jag sitter kvar här. Underbart med Guds underbara nåd. Så jag ser här sedan att när ängeln talade till henne om det konkreta uppdraget i vers 31. Se, du Maria ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Tre uppdrag fick hon som hade fått nåd. För det första, bli havande. Det andra, föda en son. Det är ju en konsekvens av havandeskapet. Och för det tredje skulle hon ge barnet ett namn. Och samma uppdrag fick också Josef, fast han inte var en biologisk pappa. Han ville fly bort från alltihop, för han tänkte, det här är ju förfärligt att jag ska få en fru som redan ska bli med barn utan att jag är pappa till barnen. Nej, det här är hemskt, jag vill fly. Men Gud talade till honom, du ska inte göra det, du ska ta kvinnan till dig och barnet som ska födas, du ska ge honom namnet Jesus. Varför? Ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. tre uppdrag. Bli havande, föda, ge namn till barnet. Så kommer Guds ande till församlingen här i Landskrona och kallar oss till uppdrag, till tjänst. Allt det som Gud vill med den här församlingen, och jag känner efter nu rätt många besök har det blivit nu redan, att här finns en vilja till tjänst. Och när jag hör berättelser om era LP-samlingar och folk som kommer, och ni gör det så bra. Gud har gett er ett uppdrag, och den djupaste tanken i detta är att för det första måste ni bli havande. Och nu talar vi inte om kvinnors havandeskap rent biologiskt, för i det här havandeskapet till och med vi män får bli havande. Även om det ser ut på en del karar som att de vore med barn, men det kan vi lämna just nu. Nej, nu talar vi om andliga realiteter. Förstår du att om du ska tjäna Gud precis i den uppgift som Gud vill att du ska komma in i, som Maria gjorde, bara det Gud ville, inget annat, då måste du bli havande. Och hur ska det ske? Hur ska jag bli det? Och är det nödvändigt? Kan jag inte vara lite allmänt kristen bara? Det räcker inte. Utan för att komma in i en profetisk tjänst eller en ledartjänst eller en annan uppgift, vad det vara må, så måste du bli havande. Och precis som jungfru Maria blev havande genom helig ande, så blir du det också. För när vi tar emot den helige ande och blir fylld av den helige ande, då är det ett frö som planteras in i vårt innersta, som kommer att växa och utvecklas och bli större och större och större. Och det var intressant att vi hörde här att en av mina uppgifter här hos er, det är utvecklingssamtal. Och vi har redan haft 5 stycken, och imorgon kan ni ringa till Folke, för då har han fått tider för januari. Och så får han boka in. Och ni förstår att när jag sitter och har sådana där utvecklingssamtal, och det har jag haft på andra håll också, det är så gripande att då kan jag känna att när vi är inför Gud i heliga samtal för att kunna hjälpa varandra till ett andligt havandeskap där kristen tro växer till något större än bara allmän kyrklig verksamhet. Helig ande ger dig fröet som kommer att växa, och det kallar Jesus för Guds rike. Guds rike, han talade mycket om det. Och det gjorde också Johannes döparen. Om riket som kommer och riket som redan är här. Och riket som finns invärtes er. Det är ett frö av Guds mentalitet och Guds närvaro som växer inombords. Precis som en havande kvinna känner att något växer i hennes kropp. Ett barn som ska födas. Och så säger ängeln något om barnet som ska födas i vers 32. Och det här är oerhört profetiskt, och det är så starkt. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Den högste, det är Gud. Guds son alltså. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Mäktigt. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Det här är en profetia från Gud genom en ängel som talar till den kvinna som nu skulle bli havande av helig ande. Och det är en Jesus-profetia. Att denne Jesus skulle bli stor, det kan ju betyda att han inte alltid skulle ligga i den där krubban och vara ett nyfött barn. Han skulle ju växa. Han skulle vid 30 års ålder börja sin offentliga gärning och under 3,5 år förbereda det som var själva crescendot för hans gärning. Döden på korset och uppståndelsen från de döda. Och så skulle han i Guds tid komma tillbaka hit till jorden. Och då skulle han sätta sig på kung Davids tron, som det står här. Och det kan du läsa om i Gamla testamentet. Vi har rik litteratur i Bibeln som talar om Kristi återkomst och hur han kommer till Jerusalem och hur han sätter sig på kung Davids tron, som då blir återupprättad efter alla dessa väldigt många år sedan den tronen fanns där och kung David regerade över det heliga landet. Då ska det ske på nytt. Och tänk att du och jag får leva i den tid då vi tror att det ska ske. Vad spännande. Vad intressant. Tänk att vi får bli ögonvittnen, för det tror jag, på det som kommer att hända. Halleluja. Och det denna kanske 14-åriga flicka får höra av en ängel från himlen, sänd av Gud för att förmedla detta. Du, lilla flicka, ska bli mamma. Det är han som kommer tillbaka för att sätta sig på en tron och regera hela världen för evig tid. För det tusenåriga fredsriket, det tar slut i den meningen, men det fortsätter så som det gudomliga väldet och riket i evigheters evigheter, och det tar aldrig slut. Det är Guds närvarorike. Det är väl underbart. Och när Maria hör allt detta, 14 år kanske, 13 bara ungefär, hon blev ju helt förfärad och undrade: ja, men detta är för stort, det är för mäktigt, jag kan väl inte ta in allt detta, att jag ska föda Guds egen son som ska sitta på vår fader Davids tron. Hur ska det ske? Och då tar ängeln till orda igen. Så säger hon, indirekt om jag får tolka det fritt: här behövs ingen man. För hon säger: jag har ingen man och jag har aldrig varit ihop med någon man. Det går, jag kan inte bli med barn. Så säger hon: helig ande ska komma över dig. Halleluja. Och kraft från den högste ska överskygga dig. Och därför, barnet du ska föda, det är Guds son. Halleluja. Ingen människa på jorden har haft en så stor uppgift som jungfru Maria. Det vill jag påstå. Det finns stora evangelister och mäktiga predikanter som är så mäktiga så det finns inga hotell i Sverige som duger åt dem. Som åker limousiner till mötena därför att de är så stora och mäktiga. De åker inte i vanliga personbilar, inte. Detta, mina vänner, som jag säger nu, det säger jag därför att jag tycker det är en skam för evangeliebudbärare att man inte kan nöja sig som Jesus med en krubba och ett stall, en enkelhet. Helig ande ska komma över dig. Nu talar jag till pingstförsamlingen i Landskrona. Lyssna nu, mina vänner. Helig ande ska komma över er. Och kröxte ska komma över er. Och samarbetet med den helige ande ska bli mer tydligt än det har varit förut. Då kommer ni att bli gravida med visionen som Gud ger er. Jag har ju mött många pastorer, för jag har ju varit mentor i många år och mött olika sammanhang väldigt positivt och fantastiska ting, men också ting som har gjort mig lite negativt förvånad hur det kan vara i en del församlingar. Och då beslutar de kanske på ett årsmöte i kyrkan: nu väljer vi 3 personer och ni får i uppgift till nästa år att fundera på, reflektera och hitta på vad vi ska ha för vision nästa år. Ja. Och då sitter de och har lite sammanträden. Jag tycker så, den andra tycker si och den tredje har en åsikt. Och så ska de försöka och få någon enhet i det där. Du, sådana där visioner har jag sett att de dör innan de sätter igång. Det som en Guds församling ska ha, det är visioner som föds genom andligt havandeskap. Där helig ande kommer och planterar in fröet. För kyrkans vision, då kan det bli något av det. Prisat vare Gud för det. Hur ska det ske? Jag tänker, utan att vara någon profet, så tänker jag nog att en del av er har samma fråga. Hur ska det ske? Här har vi hållit på i åratal och här nöter vi på och vi har våra möten och det är en god församling och det är fint och problem kommer och går här som på alla andra ställen, det kan jag tro. Men hur ska det ske? Svaret har vi i Apostlagärningarna 2. När helig ande kom över dem, då löstes många problem. Förut hade samma personer flytt bort från Jesus, men nu samlades de i enighet. Förut hade de förnekat Jesus, men nu bekände man Jesus i den starkaste predikan som jag tror jag har läst någon gång, den Petrus håller på pingstdagen. Det sker genom helig ande. Och andens enhet föds genom andens närvaro. Det talas så mycket nu i kyrkliga sammanhang om enhet och vi ska vara eniga och vi ska samlas. Men du, det är mycket nu en enhet som inte är född av den heliga ande. För när man säger från Svenska kyrkans ledande biskopar och andra att enheten, den måste vi ha med alla religiösa. Så det är samma Gud för alla religioner och är ingen skillnad. Och är man buddhist eller någonting annat så kommer man till Gud på den vägen. Och vi kristna, vi har Jesus och det är bra för oss. Men de andra har väl andra vägar. Du vet att då är det en antikristlig ande som ska styra det som skulle vara den helige andes enhet. Där vi samlas omkring det som i grunden, det som jungfru Maria fick vara med om här. Det som var omöjligt, det blev möjligt. Genom anden som kom över henne. Halleluja. Och då tar jag det här i vers 37 också med: ty för Gud är ingenting omöjligt. Halleluja. Hörde ni vad jag läste nu? I denna församling, i denna vackra fina stad som ni bor i och verkar i, ingenting är omöjligt om ni samarbetar med helig ande. Då får ni inte en religiös enighet som på sikt har antikristliga ambitioner. Det tänker inte de att det när de säger det idag. Men det går mot det hållet, för antikrist kommer som precis den andliga ledare som skapar enhet över alla religioner. Och då är vi inne i slutfasen innan Jesus kommer och rättar upp alltihop. Och andens närvaro är garanten för att det här omöjliga ska bli möjligt. Och innan jag går ner och sätter mig så är det så gripande i vers 38. Maria sade: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Se, jag är Herrens tjänarinna. Eller Om du är en man så säger du, jag är Herrens tjänare. Ske mig som du har sagt. För Maria kunde säga det därför att hon visste vad Gud ville nu. Ängeln hade sagt det. Hon visste vad hon svarade på. Hon visste i detalj vad som skulle hända. Och då säger hon, jag är Herrens tjänarinna. Låt allt det du har sagt ske med mig nu. Jag ska föda den här sonen som är Guds son. Han ska bli kung över hela världen. Jag ska bli hans mamma. Nu hade hon fått tro för att det var möjligt. Det som bara för några minuter sedan var helt omöjligt i hennes unga hjärta. Den förändringen vill Gud göra i ditt hjärta. Du som tvivlar, du som kanske inte bryr dig heller värst mycket om det här. Men nu kommer den heliga ande över oss. Och när Gud får tala in i ditt liv om dig själv och din framtid, så kommer du att svara nu. Halleluja. Se, jag är Herrens tjänarinna. Jag gör det du har sagt. Jag är Herrens tjänare. Allt det du har sagt, det vill jag göra. I Jesu namn. Amen.